Donald Trump och hans vicepresident skällde ut Ukrainas president Volodymyr Zelensky i USA i fredags. Zelensky tvingades lämna Vita huset i förtid och räknar nu med sina europeiska vänner för att klara av kriget mot Ryssland. Men vad kan Europa erbjuda? Och vad är det egentligen som händer i USA? Du lyssnar på Nyhetspodden, inspelat på söndag kväll. Jag heter Lukas Dahlström och med mig har jag vår USA-korrespondent Daniel Olin och Rickard Husu, Bryssel-korrespondent som befinner sig i London, där europeiska ledare samlades till ett viktigt toppmöte på söndag kväll. Men vi börjar ändå här.
You don't have the cards right now. With us, you start having
cards.
Right now, you don't have your playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Ja, det var i fredags när finländarna precis hade tagit helg som nyhetsflasharna började rassla in. Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance gav Ukrainas president en uppläxning som vi aldrig tidigare har sett i Vita huset. Zelensky tvingades lämna Vita huset i förtid. Tanken var att Donald Trump och Zelensky skulle skriva under ett avtal om viktiga ukrainska mineraler i utbyte mot ett fortsatt amerikanskt stöd. Men det avtalet blev hängande i luften. Allt blev hängande i luften. Och kvar blev en värld som funderar om USA verkligen är den garant för säkerhet som vi trott här i väst. Möte i Washington, som skulle vara början på fred i Ukraina, blev ett haveri. USA-korrespondent Daniel Olin, du var på plats inne på Vita husets gräsmatta medan allt det här utspelade sig. Vad sa folk omkring dig där och då?
Ett ord som jag hörde många säga att this is a shit show, sa många amerikaner, att det här är liksom unreal. Mm. Där sitter USAs president och vicepresident och har en hetsig ordväxling med Ukrainas president som är inbjuden till Vita huset för att underteckna ett mineralavtal och som leder ett land som är i krig och som är nära och lojal allierad med USA. Och där sitter de och skriker åt varandra. Så det var nog väldigt overkligt. Många hade svårt att tro att det här är sant. Jag stod ganska nära Peter Baker som är New York Times kanske mest erfarna Vita huset journalist. Och jag såg nog på hans ansiktsuttryck att det här har inte varit med om tidigare, även om man har bevakat presidenter sedan 90-talet. Och samma gäller ju många andra. Folk sprang med sina tv-kameror och funderade vad som ska hända och man väntade att Zelensky skulle komma ut och man skulle se något till journalisterna. Han sa ingenting utan hoppade in i bilen och hans delegation då lämnade Vita huset. De blev helt enkelt utslängda ur Vita huset av Trump och hans administration.
Den snälla analysen av allt det här, Daniel, är ändå att Donald Trump verkligen vill ha fred och är irriterad över att det inte går som han planerat. Han ville ha fred på ett dygn, 24 timmar. Vår president Stubb sa också tidigare i veckan här till Svenska Yle att det som är bra med Trump är att han verkligen vill ha fred. Varför är det så viktigt för honom? Är det liksom inrikespolitik som det handlar om? Eller hur ska vi se på det här?
Det handlar väldigt mycket om inrikespolitik, det handlar väldigt mycket om Ukraina-trötthet, det handlar om det som Trump har lovat gång på valfältet, att han kommer att se till att det blir en deal. Trump älskar att göra deals, han älskar att göra deals med framförallt auktoritära ledare som Vladimir Putin och att göra det ovanför huvudet på Ukraina och Europa, det bryr han inte sig om, utan det viktigaste är att han får en deal. Och jag tror att Trump verkligen, som många andra av oss, vill ha fred. Problemet är att Trump är en transaktionell president. Han är mer intresserad av att få till stånd en deal än hur den här dealen ser ut. Att ifall det blir en varaktig fred, på vilka villkor. Och det här är något som irriterar Zelensky oerhört, att han inte ger några säkerhetsgarantier. Att han kanske inte bryr sig om vad det här betyder för framtiden, utan är mer intresserad av att då ha en uppgörelse. Och det var därför, tror jag, som Zelensky då också sa emot och det här klarade då inte inte Trump av att någon ser emot mot honom.
För att kontextualisera det där du sa just så, den europeiska ståndpunkten har under kriget varit att vi kan få Ryssland att ge upp och gå med på sämre villkor. Ryssland skulle få vissa delar av östra Ukraina eventuellt, men resten av landet skulle vara fritt och skyddat genom ett eventuellt ett NATO-medlemskap och ett EU-medlemskap. Ett NATO-medlemskap skulle innebära att Ukraina skulle välkomnas likt Finland då har gjort under NATOs kärnvapenparaply. Alltså skulle Ryssland inte våga attackera Ukraina på nytt. Putin och Ryssland å andra sidan har velat att Ukraina inte blir NATO-medlemmar. De får stora delar av östra Ukraina och landet skulle i princip bli demilitariserat. Det här vill Vladimir Putin. Enligt vissa bedömare, efter, speciellt efter det här som hände i Vita huset, verkar Donald Trump luta mer åt den putinska linjen eller den putinska planen än den europeiska. Och vi har också hört uttalanden om att Ukraina aldrig kommer att bli NATO-medlemmar från amerikanskt håll. Om vi ser på det här ur ett större perspektiv, Daniel, hur ska vi egentligen se på USA och landets stöd till Ukraina och i längden till Europa?
Nej, men det som Trump gör, och J.D. Vance också gjorde i fredags, och som Trump redan gjort länge, att han har talat egentligen med Putins röst, sagt att det blir nog inget NATO-medlemskap, ni kommer inte få tillbaka alla områden, ni är nog tvungna att gå med på det här avtalet, eller så blir det inget avtal alls. Och det här är såklart någonting som inte Zelensky kan godkänna. Men han är ändå president för Ukraina, han talar för det ukrainska folket, han värnar om Ukraina, och då så klarar han inte enkelt av att blidka Trump i det oändliga, och då kanske han blev provocerad av det här och gick in i den här fighten som då urartade och mötet avbröts. Och jag tror att det för Trump är viktigt att få en deal. Det här mineralavtalet som har diskuterats väldigt mycket, det kanske vi inte ska lägga så mycket fokus på. Det handlar återigen om en transaktionell övning där Trump kan visa till sina väljare att han har lyckats få tillbaka vissa av de pengar som har gett till Ukraina under Bidens tid. Men problemet är att Trump inte följer de regler som man brukar ha och de mönster som man har och den regelbaserade världsordningen när man diskuterar tillsammans, utan han talar långt med Putins röst, och det här är någonting som förstås väcker stor oro i Europa och en väldigt stor frustration och irritation i Ukraina.
Men hur stora växlar ska vi dra på det här då? Jag menar, Europas försvar och avskräckning bygger i princip på USAs kärnvapenarsenal. Vi har under konflikten i Ukraina, eller kriget i Ukraina, hört Putin skramla med kärnvapen. Men tesen har varit att han inte skulle våga attackera Ukraina med kärnvapen, för då ska amerikanerna svara snabbt. Kan vi i Finland, Europa, Ukraina framförallt då lita på USA idag? Eller vad säger folk som du talar med eller lyssnar på där i USA?
Men det här är den stora frågan. Det som vi ser nog är nu en stor usväng. En usväng som vi aldrig sett tidigare. Nu håller man på att avsluta det över 80-åriga samarbete man har haft med Europa. Den allians vi har. Utan det som Trump vill göra är att han vill i första hand då värna om USAs och Amerikas säkerhet. Och därför så avvecklar han då olika program runt om i världen. Och att börja liksom börja vara så nära med allierad med Ryssland. Så det är någonting som få förstår här. För de flesta amerikaner anser fortfarande att USA ska samarbeta med väst och inte med Ryssland. Och kom ihåg att Rysslands ekonomi är mindre än Kanadas ekonomi. Så det är ingen superpower som det handlar om. Så det här är någonting som har väckt en hel del diskussion här i USA. Framförallt bland senatorer som ännu inte har vågat kritisera, då talar om republikanska sådana, inte vågat kritisera Trump. Men nog skrivit på sociala medier att det här är ju inte så som det ska gå till. Och små kritiserat, men ingen vågar riktigt kritisera Trump i det här läget. Och det är det som är så svårt. Men jag tror att det här är någonting som nog de flesta amerikaner förstår, att inte ju USA allierat med Ryssland utan med väst. Och vi kommer nog att se en reaktion här. Hur stark den blir, det återstår att se. Det som däremot är oroväckande i det här läget är att det finns en otroligt stor Ukraina-trötthet. Man är inte redo att stödja Ukraina, så därför vill man ha en deal. Och om nu Trump går ut och säger att Zelensky inte vill ha fred, han vill bara slåss. Så det här är något som hans väljarbas tror på. Så det är nog en svår situation, för vi har nog också amerikaner som tror på allt vad Trump säger.
Så i första hand ska vi följa med hur det amerikanska stödet till Ukraina utvecklar sig och om det avvecklar sig helt och hållet här under den närmaste tiden.
Och om de lyckas reparera den här relationen, Zelensky och Trump. För att det finns ju de som tycker att Zelensky borde avgå, men det är inte USA som bestämmer vem som är Ukrainas president. Det är inte heller Putin som bestämmer vem som är Ukrainas president. Och Zelensky sa att han inte har några planer på att avgå. Lyckas de reparera det här? Vad händer de följande veckorna? Kommer man på nytt att kunna sätta sig ner vid förhandlingsbordet? Var det här egentligen en strategi av Vita huset att källa ut och förolämpa och läxa upp Zelensky inför världens ögon för att sedan då kunna kanske få med och skriva, få honom att skriva på ett avtal som inte är så bra ur Ukrainas synvinkel? Det finns väldigt många frågor, men de följande veckorna är nog ganska avgörande. Men det som skedde i fredags betyder nog det att den här fredsprocessen kommer att ta längre än vad Trump hade önskat.
Tack för det här, analysen, Daniel Olin, USA-korrespondent.
Tack.
Ja, vad händer nu? Flera europeiska ledare, bland annat president Alexander Stubb, samlades på söndag i London för att försöka hitta ett sätt som de kan försvara Ukraina om USA sviker. Eller är det här fel tolkning, Europakorrespondent Richard Husso, med från det här mötet i London som i talande stund precis avslutats?
Det här är exakt rätt tolkning. Det är precis det här som Europa håller på med för tillfället. Jag lyssnar på president Alexander Stubb som kommenterar per telefon kontentan av det här mötet. Och han sa att man nu fortsätter stödja Ukraina. Det rådde det bred enighet om bland de här länderna som var samlade i London idag. Och sen efter det så blir det aktuellt att diskutera eventuella fredsarrangemang så att Ukraina, Storbritannien och Frankrike i första hand tar ansvaret för att utarbeta en fredsplan som man sen kan presentera för USA. Alltså som en motvikt till de förhandlingar nu som förs mellan USA och Ryssland, där Europa då får spela andra fiol, ett läge man inte alls gillar. Nu lägger man fram ett alternativt förslag och börjar utarbeta det i syfte då att ta initiativet mer tillbaka till Europa.
Jag får en känsla, Rickard, av att jag har hört europeiska ledare säga stora ord förut. Och visst har det hänt saker. Europeiska länder har skickat vapen till Ukraina, till en krigförande land, i många fall som man aldrig har gjort förut. Men finns det nu efter idag en tydlig plan? Finns den där planen som många europeer nu väntar på, att om USA sviker så kommer Europa att kunna stå där tillsammans med Ukraina och försvara landet mot den ryska aggressionen?
Det finns inte ännu en konkret plan. Det finns det inte, men man kan nog säga att vi börjar ana konturerna av vad en sån här plan kan vara. Vi ser för tillfället en utveckling som jag tycker att är mycket intressant, där vi börjar titta också bredare på vilka de europeiska krafterna som ska göra det här. Vi i Finland är ju vana att betrakta Europa som synonymt med Europeiska unionen, men som vi ser till exempel vid det här London-mötet så är Storbritannien som en av Europas två kärnvapenvakter alldeles oumbärligt då det gäller att då förse Ukraina och kanske resten av Europa också med säkerhetsgarantier. Så det här är det ena som spelar in här. Och sen så blir man förstås tvungen att titta då bredare på vilka länder som ska vara med. Och sen har vi andra länder, till exempel Ungern och Slovakien då, som är med både i EU och är med i NATO, men som man inte riktigt litar på för tillfället på grund av de här ländernas rätt så proryska inställning.
Är din tolkning av det här mötet nu att vi kommer att få se europeiska länders trupper i Ukraina?
Det kan man kanske inte ännu riktigt säga i det här skedet. Jag tror att det är någonting vi är potentiellt på väg mot, trupper eller andra typer av säkerhetsarrangemang. Vi kan till exempel tala om flygförsvar, vi kan tala om luftvärn, vi kan tala om olika typer av sätt att garantera Ukrainas territoriella integritet. Men jag skulle säga att vi talar om egentligen tre olika steg här. I första hand, när man lyssnar på olika europeiska ledare nu, så betonar man ju det att det är Ukraina som har starkaste stridskrafterna för tillfället som har den kompetens och som har fört det här kriget. Och om man fortsätter att stöda landet militärt så har Ukraina också möjlighet att försvara sig. Så det verkar vara alternativ ett. Sen så har ju då som sagt både Frankrike och Storbritannien signalerat att man kan vara beredda att skicka trupper i någon form i en framtida situation där man har ett fredsavtal. Men här finns det också en brasklapp som är mycket central nu, och det är ju det att alla länderna betonar att USA måste vara garanten i sista hand för ett sånt här avtal. Att det inte kommer att funka helt utan USA.
För att knyta ihop den här säcken, är det så nu då att USA, att Europa trots detta som har kallats för ett haveri till möte mellan Zelensky och Trump i Vita huset i fredags, är det så att Europa fortfarande ändå ser på USA som en garant för säkerhet i Europa?
Europa är nog tvunget att betrakta fortfarande USA som en garant för sin säkerhet. Även om man nu tar steg eller till och med kliv kan man säga mot att bli mer självförsörjande inom försvarsområdet, och det faktiskt går undan i många europeiska länder, så är problemet det att det här underskottet som man har när det gäller försvarskapaciteten, det är ingenting som ens går att lösa med pengar om de europeiska länderna skulle ha pengar, utan att USA helt enkelt har sån kapacitet som behövs för storskaliga operationer som Europa inte överhuvudtaget har för tillfället, för att inte tala om all underrättelseinformation som USA kan förse Europa med. Så oberoende av hur tonläget går, hur diskussionerna går, hur odiplomatisk Donald Trump än må vara, så är USA och förblir USA nog en oumbärlig partner för Europa. Och här då vi befinner oss i London så kan vi ännu fundera specifikt på Storbritannien, som ju nog nu agerar också en brobyggare mellan de amerikanska intressena och sitt särförhållande som man ser det med USA och samtidigt med resten av Europa, där vi också ser att Storbritannien och övriga Europa har närmat sig varandra igen just på grund av de här säkerhetsfrågorna efter en rätt kylig period efter Brexit.
Tusen tack till dig, Rickard Husso i London.
Tackar.
Du har lyssnat på Nyhetspodden tillsammans med mig, Lukas Dahlström, och med Rickard Husso, Europakorrespondent, och USA-korrespondent Daniel Olin. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden hittar du varje vardag på Arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen, så missar du inga avsnitt.